Vi har kommit till den tredje delen i vår serie av Exodus, andra Mosebok. Lina Lee Karlsson predikar i första passet om barnmorskorna, om förtrycket och hur Israels folk hela tiden växer till. Men hur den egyptiska makten på allt sätt försöker förinta Guds folk. Och i förra predikan som jag höll i så såg vi hur Gud räddar en liten bebis bort från, ut ur förintelsen, ut ur floden. Och det är Mose. Och Mose växer upp inom det faraonska hovet. Får bästa utbildningen. Blir drabbad av insikten att han faktiskt tillhör Guds folk. Och vill börja dela deras liv och deras umbäranden. Men allt går fel från ett mänskligt perspektiv. Så att han blir hotad, dödshotad och flyr ut i öknen. Stöter på ett gäng tjejer vid en brunn och gifter sig med en av dem slutligen. Och det slutar med att han upplever att han är främling, bara lite bortkommen. Och traskar på där sen, år efter år efter år, typ 40 år, så håller han på med och vallar får. Det rimmar, märker ni det? Det kommer bli en sån predikan idag. Och nu har vi kommit till kapitel 3. Vi ska läsa de sex första verserna där till att börja med. En gång när Mose vaktade fåren åt sin svärfar Jetro, prästen i Midjan, drev han dem till andra sidan öknen och kom till Guds berg Horeb. Där visade sig Herrens ängel för honom i en eldslåga som slog upp ur en törnbuske. När Mose såg att busken stod i låga utan att brinna upp tänkte han, vilken märklig syn. Jag måste gå dit och se varför busken inte brinner upp. Då Herren såg att han gick för att se efter, ropade Gud till honom ur törnbusken. Mose, Mose. Han svarade, ja, här är jag. Herren sa, kom inte närmare, ta av dig dina skor, du står på helig mark. Och han fortsatte, jag är din faders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud. Då skylde Mose sitt ansikte. Han vågade inte se Gud. Det finns ett antal sådana här berättelser i Bibeln där Gud uppenbarar sig för människorna och skrämmer skiten ur dem, bokstavligt talat. Nästan alla uppenbarelser handlar om människor faller pladask på ansiktet, livrädda och tror att de ska hålla på att dö. Det är så härligt det är att möta Gud. Det här är lite unikt, den här uppenbarelsen faktiskt. Självklart upplever Mose respekt, men sen som vi kommer se i fortsatta dialogen här, så är det nästan som det är två jämlika partner som står och förhandlar med varandra. Så den här första liksom förvåningen och förskräckelsen lägger sig ganska snabbt och Mose tar verkligen för sig. Och nu är han alltså runt 80 år när det här händer och hans liv tar en radikal vändning. Det sker någonting som förändrar hela hans liv men också hela mänsklighetens historia. Men åren då som har gått, har det varit förfelat nu? Bortkastat? Meningslöst? Har de alla de här åren som har gått bara varit en tråkig och lång transportsträcka tills det verkliga händer i hans liv? Nej. Alltså hela Mose liv har varit i Guds hand. En del av oss kanske går och väntar på det här stora genombrottet när det äntligen ska hända någonting i vårt liv, va? Och så har vi massor med dagar som bara passerar som känns ganska grå, vardagliga, inget spännande. Och jag vill säga så här till dig som är kristen. Vilka förväntningar kan man ha på det kristna livet? De flesta dagar kommer vara som Mosedagar. Upp i ottan, mjölka jätterna, ut med fåren, lukta skit, komma hem och duscha och lägga sig. Visst är det spännande? Är det någon som inte är kristen som vill bli kristen nu? Så välkommen fram. Alltså det kristna livet är sällan fyllt av dramatik, av under och tecken och spännande saker. Utan de flesta dagarna går i de vanliga hjulspåren. Men vi lever varje dag, varje enahanda arbetsuppgift, varje vanlig relation till Guds ära och en enkel vardaglig trohet i lydnad till Guds ord. Så är oftast vårt liv. Och det är så det ska vara. Och det är till Guds ära. Är ni med? När jag sagt det, så vill jag också säga en sak till. Ibland händer det här. Att busken brinner. I vår situation också. Och jag skulle kanske tala lite till oss som har hamnat i en lunk som är helt okej. Men frågan är om vi också har en beredskap att Gud faktiskt kan bryta in i vårt liv på ett lite annorlunda sätt och kalla oss till uppbrott. Kalla oss till nya utmaningar och en annan inriktning i livet. Har ni det på kartan? När man var ung, det finns ju fortfarande unga här, ser jag, men när jag var ung på 1880-talet, så då var man ju väldigt så här flexibel och man var öppen och man kunde tänka sig att gå på bibelskola och man kunde gå på missionsresa och man kunde göra det ena och det andra och flytta hit till Örtomte och ni vet, man gjorde mycket spännande grejer. Det lät ju väldigt upphetsande. Flytta ut landsbygden där bara, va? Gupp. Men nu är jag ju 50 år. Och man har ju sin karriär, man har ju sin ekonomi, man har ju sitt hus, man har ju sin fru. Vilket underbart. Det lät någonstans att det skulle vara begränsande på något sätt. Och det är fler som sitter inne som faktiskt till och med äldre än vad jag är. Finns det på din karta att en buske kan ta eld? Och Gud kallar dig till något annat. Låt oss läsa vidare. Herren sa: jag har sett hur mitt folk plågas i Egypten. Jag har hört deras klagorop över sina slavdrivare. Ja, jag vet vad de får lida. Därför har jag stigit ner för att befria dem från Egypterna och föra dem från Egypten till ett land som är rikt och vidsträckt och som flödar av mjölk och honung. Det land där det nu bor kananer, hetiter, amorer, periser, hiver och jebuser. Nu har israeliternas klagorop nått mig och jag har själv sett hur egyptierna plågar och förtrycker dem. Så gå nu, jag sänder dig till farao och du ska föra mitt folk, israeliterna, ut ur Egypten. Nu inleds en dialog mellan Gud och Mose som är otroligt fascinerande och spännande och som vi kan lära oss väldigt mycket av. I Mose öppenhjärtliga, osensurerade, som kan märka, samtal med Gud, så kommer han få syn på ett Gud på ett sätt som han tidigare aldrig har lagt märke till. Gud till och med kommer att säga att han kommer att uppenbara mer av sina egenskaper än vad han tidigare gjort i historien. Så i gudsmötet, i relationen, i det öppenhjärtliga samtalet, så öppnas perspektiven. Och Mose får se Gud på ett sätt som han aldrig tidigare har gjort. Så det blir en progressiv utveckling av gudsbilden i Gamla testamentet. Och det här kan vara viktigt att förstå. Att den bild av Gud vi har, den växer fram mer och mer. Och förståelsen av vem Gud är utifrån Israels folk, den växer fram mer och mer. De får se nya sidor, fler sidor, djupare sidor av vem Gud är. Och det här kulminerar, det här exploderar, det här fullkomnas när Jesus kommer, och han är den tydligaste och fulla uppenbarelsen om vem Gud är. Och därför är det så viktigt att vi liksom förstår att när vi har problem med vissa gudsbilder, så måste vi se att det är en kulmination, det är en uppenbarelse, det är en utveckling. Och den tydligaste bilden om vem Gud är, om du har problem med Gud, då ska du börja med att titta på Jesus. Han är tolkningsstycken till att man ska förstå, tolka och lära vem Gud egentligen är. Och Mose får se mer än vad han någonsin har sett. Så det finns mer att upptäcka. Men vad är det för bild och vad är det för intryck som Mose får? Han får höra Gud säga så här: jag vet, säger Gud, hur de får lida. Alltså Gud är inte en kall, likgiltig betraktare som sitter vid någon kontrollmaskin och försöker styra världen. Han är i högsta grad involverad i våra liv. Gud är barmhärtighetens fader, säger Paulus. Och barmhärtighet, det ordet, handlar också på något sätt om att inälvor rörs. Alltså, det drabbar en som knivar i magen. Och alla de av oss som älskar någon annan, som lider, vet vad jag talar om nu, eller hur? Som har stått nära någon som lider och man känner en sån smärta. Fast det är inte jag som lider, det är hon som lider, eller han som lider. Och på samma sätt är det med Gud. Han är inte en likgiltig betraktare. Han säger, jag vet hur de får lida. Han berörs i sitt inre. Och som Hebreerbrevets författare säger om Jesus, vi har inte en överste präst som är oförmögen att känna med oss i våra svagheter, utan en som har prövats på alla sätt och varit som vi, men utan synd. Låt oss därför frimodigt träda fram till nådens tron för att få förbarmande och nåd i den stund då vi behöver hjälp. Han kan känna med oss i våra svagheter. Varför det? Jo, för att han har delat alla våra erfarenheter. Jag vet inte vilken bild av Jesus du har. Den bilden som är den fullkomligaste uppenbarelsen om vem Gud är. När Jesus kommer till Getsemane så står det så här. Han drabbades av nöd och ångest och fruktan. Sån är vår Gud. Han drabbas av nöd och ångest och fruktan. Han vet hur vi lider. Han känner med oss. Han är inte på avstånd. Det var det första som Mose får höra. Jag vet hur de får rida. Och så får han höra. Och därför har jag stigit ner. Guds eviga rörelse är den nedåtgående. Den som stiger ner. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son. Hymnen i Filipperbrevet säger så här. Jesus ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud. Utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt. Emanuel heter han. Gud med oss. Så det är Guds rörelse. Var möter Gud oss? Han möter oss alltid på marknivån där vi befinner oss. Det här är evangelium, folk. Egentligen skulle man stå upp en stund på stolarna. Och det brukar vi göra här. Gud stiger ner, kommer oss till mötes precis där vi är. Det är evangelium. Och den riktning som Gud alltid tar är också den kristnes normala utvecklingskurva. Vår resa går inte uppåt utan neråt. Det här kanske inte låter som evangelium glada nyheter, men det är det. Paulus säger, var är det någonstans som kraften är störst? Det var en fråga. I svagheten. Vilka är det som får ta del av Guds rike? De som är fattiga i anden. Läs på lite. Och det är också evangelium, eller hur? För ju längre man är kristen, ju längre man borrar djupare i sin egen själ och försöker bli helgon, desto mer märker man jag kommer ju bara längre och längre ner. Och det är där Gud bor. Och när Gud har uppenbarat sig för Mose så säger han, gå nu. Och då säger Mose så här. Mose invände, hur skulle en sådan som jag kunna gå till farao och föra israeliterna ut ur Egypten? Gud svarade, jag ska vara med dig. Och detta är tecknet som ska visa att det är jag som har sänt dig. När du har fört folket ut ur Egypten ska ni hålla gudstjänst på detta berg. Det här är ett slående mönster i hela Bibeln. Gud uppenbarar sig i härlighet, i makt, på ett strålande sätt och säger, dig har jag utvalt. Du ska vara mitt redskap. Honom vill jag ha, som det står i salmen. Och nästan alla i Bibeln säger så här. Alltså, hur skulle jag kunna? Det går ju inte. Och man reser massor med invändningar och frågor. Och innan jag går vidare på Mose invändningar och frågor så är det väldigt intressant att notera hur Gud är. Han kör inte över Mose. Han tvångsrekryterar honom inte. Han trampar inte bara på honom och säger, det spelar ingen roll vad du säger, nu kör vi. Han lyssnar på varje invändning. Han lyssnar på varje fråga. Han respekterar Mose fullt ut. Och du får precis inför Gud, när du känner dig utmanad, när du känner att någonting är, säga precis som det är. Och Gud lyssnar. Gud tar dig på allvar. Visst är det underbart? Så borde jag vara mot mina barn. Men det är jag inte. Jag vill få min egen vilja igenom. Och allt folket säger. Vart är jag nu då ju här? Jo. Vi kan alltså både säga ja och nej till Gud. Men det märkliga, det som händer med Mose och som finns i hela mänskligheten, det är att när han blir utmanad av Gud så drabbas han av syndens märkliga dragningskraft. Som kyrkofadern Augustinus sa, incurvator in se. Eller hur? Alltså, synd är att vara inkrökt i sig själv. Det är en bra beskrivning av vad synd handlar om. Inte så här, men får man göra det, får man göra det. Utan syndens väsen är att vara inkrökt i sig själv. Och när vi utmanas av Gud, när vi kanske känner den här längtan att gå in i ett nytt uppdrag eller någonting, så tenderar vi, rätt många av oss ändå, att först blicka inåt och så fundera på, vad har jag att komma med? Precis som Mose säger, vad har jag egentligen att komma med? Och det här är en fantastisk invändning, eller hur? Gud har precis sagt så här, jag ska gripa in. Jag ska stiga ner. Jag ska föra ut mitt folk. Och Mose säger, jag kan inte. Read my lips. Vad var det jag sa? Och vad anden vill göra i vårt liv. Alltså det vi kallar för helgelse. Eller att arbeta med fruktan och bävan på sin frälsning. Det är att befria oss ur syndens grepp. Vad innebär det? Jo, det innebär att Gud vill genom sin andeskraft upprätta oss. Så istället för att vara inkrökt i sig själv får vi skåda Guds ansikte. Det är frälsningen. Att befrias ur självupptagenhetens, självföraktets, självbegränsningens förbannelse och få se den som är. Och när han sett det och hört det, Mose, så reser han fler invändningar. Okej, han säger så här. Då sa Mose till Gud, om jag nu kommer till israeliterna och säger att deras fäders Gud har sänt mig till dem. Och de frågar efter hans namn, vad ska jag då svara? Gud sa, jag är den jag är. Säg dem att han som heter jag är har sänt dem till dig. Det är rätt märkligt det här att Mose efter ändå har fått inblick i Guds väsen. Fått veta mer om Gud. Ändå säger så här, men hur när jag kommer till israeliterna, vem ska jag hälsa ifrån? Vem är du egentligen? Men Mose kände någonstans att trots sina tidigare erfarenheter, sin inhämtade kunskap, så behövde han få en djupare erfarenhet om vem Gud är. Och jag har sagt det säkert 100 gånger nu i den här fina predikstolen. Att allt i vårt liv står och faller med den bild eller de bilder av Gud som vi bär på. Lyssna, man blir alltid som den Gud man tror på. Den man verkligen tror på. Och Gud uppenbarar sig i vår text som den som är. Alltså den enda som är självdefinierande. Den enda som allting utgår ifrån. Som Paulus säger, den som är och var och den som kommer. Han är tillvarens centrum, han är historiens herre. Han är världens skapare och av honom, genom honom och till honom är allting. Det är bilden av Gud. Han är ingen snuttefilt. Han är ingen terapeut. Han är ingen resurs. Han är större. Så den bild av Gud du bär på, som du tror på, som du tillber, kommer forma hela ditt liv. Och Mose inser plötsligt att den Gud han möter här är ingen stamgud, är ingen begränsad till ett lokalt område. Han är större. Och när han får syn på den guden, som han också förstår att han kan gå igenom alla svårigheter i livet, alla glädjeämnen han möter, alla motgångar han möter och alla framgångar han stöter på. För det är Gud, den Gud han verkligen tror på, som formar hans liv och hans förståelse av verkligheten. Så det blir en stark uppenbarelse och Mose fortsätter. Mose sa, men om de inte tror mig och inte lyssnar på mig, utan säger att Herren har inte uppenbarat sig för mig, vad ska jag göra då? Herren sa, vad har du i din hand? En stav, svarade Mose. Spännande, va? Alltså, vad ska jag göra? Jag går på Guds uppdrag. Vad får jag för resurser? Vad har jag att komma med nu? Det är en underbar kommentar. Vad hade ni skrivit på en önskelista? Gud, jag ska gå iväg och befria tusentals människor ifrån supermakten, den största militära makten på den tiden. Vad har jag att komma med? Vad har du i handen? Stav. Den valla jag får med. Använd den. Sen går texten vidare och säger, din hand. Och sen säger han, ta lite vatten från Nilen. Imponerande. Men det här är ju också evangelium. Alltså, vad använder Gud och hur brukar Gud oss? Ja, precis genom det som vi har här och nu. Det som är så helt enkelt, naturligt och vardagligt. Det som vi redan har i vår mitt. Jag vet inte om ni känner till den här berättelsen. Jag vet inte hur van du är med bibeltexterna, men Jesus står och predikar inför tusentals människor. Och han predikar länge, vilket är också bibliskt. Och håller på jättelänge. Så folk håller på och svimmar av hunger. Och det bara knorrar överallt. Så han kan inte ens längre predika, för att alla smaga knorrar så högt så att rösten når inte fram. Står det i grundtexten. Det måste ändå krävas visst mod. Jesus, tänk själva, det är Jesus själv som står och undervisar. Till slut kommer läraren fram och säger, jättebra undervisning, jättebra. Men nu får du faktiskt sluta. De måste få mat. Så skicka iväg dem. Och Jesus säger, ni får fixa mat åt dem. Och då går ju kassören direkt igång och börjar räkna på, vi har inte så mycket pengar så vi kan köpa mat till dem här. Och Jesus säger, lös det. Och då är det någon idiot av apostlarna. Det här tycker jag är den bästa idioten. Jag tror han heter Andreas. Som bara går omkring och spanar. Finns det någon som har någonting att äta här? Ingen har någonting att äta. Utom en liten grabb som har tagit med sig hemifrån då. 5 bröd och 2 fiskar. Och då tycker jag så här. Om det sitter ett par tusen människor. Eller det räcker att ni sitter här. Och jag bara går omkring. Jag har inte fått något fika. Ja, men Annika, alltså, du hade liksom en bulle och lite saft. Ja, men det här tar vi. Var får man den tanken ifrån? Ja, var kommer den tanken ifrån? Så Andreas bara kommer fram, tar matsäcken, bara det här våldet som blir, han slår till killen, tar matsäcken ifrån honom. Och sen bär han fram det, Jesus, så här, och så säger han så här, det här har vi. Sen säger han tyvärr, men det förslår ju inte så mycket. Vad har du i din hand? En stav. Vad har du här? 5 bröd och 2 fiskar. Men när vi ger det till Jesus, när vi ställer det till Guds förfogande, så kan den där staven, så kan den där handen, så kan det där vanliga vattnet i Nilen, så kan de där 5 bröden och 2 fiskarna bli till en sån välsignelse för så många. Det som är lite bekymmersamt dock, är ju att när vi vill ställa det där enkla till Guds förfogande, så finns ett moment hos oss av osäkerhet och rädsla. Tänk om ingenting händer. Då ser jag dum ut. Eller hur? Mose får komma till farao, vi kommer återkomma till den predikotexten, och kasta den här staven framför farao, och då förvandlas den till en orm. Den kan man bara, kolla här farao. Jag bara kan göra tricks med min stav. Stoppa in handen där, så kommer den ut lite av spetel. Ska bara stoppa in handen, det händer ingenting. Men ja, vi har det på med en dans där för dig farao. Alltså, börja dela ut med fem bröder. Bara, det var till dig bara. Hej då. Eller man säger till sin vän. Alltså, du har ont i knät. Du har ont i knät. Vad har du? En hand. Ska jag be för den personen? Eller ska jag bara göra en sån enkel sak som att säga så här. Vad gjorde du i helgen? Och jag var på Babets. Och i kyrkan. Vad händer då? Tänk om. Eller ska du följa med till kyrkan? Hänger ni med? Nu förstår ni ingenting, eller? Jag läste Karl-Henrik Jacklund, en vän som jobbar på Dagen. Han hade hört Värvet, någon podcastgrej. Jag har inte lyssnat på det själv. Men Money Brother intervjuades där. Jag vet inte vad en Vendin heter någonting, va? Och Karl-Henrik skriver så här. Mot slutet av det här böljande samtalet i podcasten kom frågan till Money Brother om han var ateist. Svar, jag var det. Tills jag träffade Jesus Kristus. Därefter följde en historia om hur en turnékväll i USA slutade med att två frimodiga unga kristna bad för det onda knä som plågat Vendin, alltså Money Brother, mycket och länge och som inga specialister kunnat hjälpa honom med. Men den här kvällen gav smärtan med sig och har inte återkommit. Och så säger han, det var Jesus Kristus som gjorde det. Och skulle jag fortfarande efter det sitta och säga nej, jag kräver nog mer bevis. Då är man ju bara rakt av dum i huvudet. Och det är jag ändå inte. Två lätt korkade amerikanska tonåringar som stöter på Money Brother och erbjuder förbön. Och han möter Jesus Kristus. Vad har du i din hand? Vad händer om du ställer det till Guds förfogande? Nu tycker man att Mose kunde lägga ner allting, va? Men han verkar vara släkt med de flesta av er som sitter här nere. Och han fortsätter trumma på. Nu säger han så här. Mose sa, alltså förlåt din tjänare här, men jag har inte ordet i min makt. Det har jag aldrig haft, inte heller sedan du talade till mig. Orden kommer trögt och tveksamt. Herren svarade, vem har gett människan hennes mun? Vem är det som gör henne stum eller döv, seende eller blind? Är det inte jag, Herren? Gå nu! Man hör att Herren ökar sin irritation lite nu. Jag ska själv vara med dig när du talar och lära dig vad du ska säga. Vi lever i specialisternas tidevarv. Få förutom de uppenbara dårarna och pratmakarna vågar uttala sig om något som ligger utanför deras eget kompetensområde. Och den kompetensen har man ju erövrat genom studier, genom sin examen och lång erfarenhet. Och det är ju, tycker jag, klokt och viktigt på många sätt. Men, drar vi det för långt kan det bli förödande för vårt sätt att se på tron och livet. Vår vandring med Gud. Jag märker något problematiskt bland många kristna. Att vi lider brist av andligt självförtroende. Vi lider brist av andligt självförtroende. Vi har fått för oss att vi måste ha svar på allt, vara färdiga med allt innan vi kan antingen vittna eller bjuda med oss våra vänner och bekanta i kyrkan eller överhuvudtaget tala om tron. Känner ni igen det? Jag hörde återkommande. Ja, men jag kan inte säga så mycket, jag har inte läst någon teologi om det. Jag vet inte, det är svårt då. Jag har inte riktigt koll på den evolutionen och skapelseteorin. Jag vet inte det här med sex. Alltså det, så det, man bara har inget att säga. Och det är viktigt att forska, att söka de gamla skrifterna. Det gjorde juden, de första kristna. De funderade på hur är Jesus egentligen, hur kan han vara Messias och gamla testamentliga texterna och så vidare. Men det hindrade dem inte från sitt uppdrag. Och vad var deras uppdrag? Att vara vittnen. Och det är vårt uppdrag. Att vittna om det vi har sett och det vi har hört. Inte att vara experter. Hör ni mig? Alltså om vi skulle gå ut här nu efter kyrkan och så kommer två bilar och krockar där. Och polisen kommer och säger, vad hände? Ja, du vet, jag kan ingenting om bilmodeller. Fattar ingenting om motorer och sånt. Jag vet inte alls hur asfalten är gjord av. Men jag frågar inte, vad såg du? Jo, jag såg den blåa bilen som jag inte ens vet vad märket på. Möte den röda bilen och en gammal tant med rollator som gick mitt i. Så de väjde för den och så körde de in i lyktstolpen. Och det hände. Men lyktstolpen, hur funkar det med ljuset och elektriciteten? Kan du det? Nej. Vad är en rollator gjord av? Vad är vårt uppdrag? Att vittna om det vi har sett och hört. Är med? Och då får vi säga, jag har mött Jesus. Ja, men hur hänger det ihop med treenigheten och den konstiga texten i Saltaren där man kan slå spädbarnen i klippan? Du har ingen aning. Men det jag har sett, det kan jag berätta. Vi ska fördjupa oss i vår kunskap i tron och dra nytta av alla goda teologers viktiga arbete. Men vi får inte förlamas i vårt uppdrag att vara vittnen. Det sista. Mose har staplat argument och frågor och så säger han så här. Men Mose vädjade, Herre, jag ber dig, sänd bud med någon annan. Vem du vill. Nu kryper det faktiska skälet fram. Jag vill inte. De andra skälen var ju också viktiga, förstår ni. Men när det, when the rubber hits the road, alltså när, vad säger man, när det verkligen, ja. Då vill han inte. Det finns ett genuint motstånd inom honom att följa Gud. Att gensvara på den här kallelsen. Och det är först i det här genuina, uppriktiga samtalet med Gud, i mötet med Guds levande ord, som vi verkligen får syn också på vilka krafter och makter som huserar i vårt liv. Vi blir avslöjade. Gud uppenbarar sig på ett tydligare sätt, men vi blir också avslöjade. Och det här kan också på ett sätt vara väldigt befriande och trösterikt. Att vi faktiskt får syn på oss själva, på vår schizofrena läggning. Vi är fyllda av den heliga ande som troende. Och samtidigt bär vi på oss det här inbyggda motståndet som säger så här. Jag både vill tjäna Gud. Jag vill följa honom. Jag vill prioritera hans ord. Men jag vill inte det. Känner igen den brottskampen? Och därför när vi känner av det här. När Gud lockar oss. När Gud kallar oss. När Gud utmanar oss. Så kanske vi är motspänstiga som Mose. Men jag med att bara inse det. Ja, det är så här jag är. Så kanske vi vågar ändå till slut lyssna på vår djupast liggande längtan. Och i den längtan ber och verkar den heliga ande. Men vi får syn på oss själva. Och att vi därmed inte bedras av vår egen bekvämlighet eller längtan efter trygghet. Det här var ju inget, jag har inte skrivit en bra avslutning på predikan sedan. Hoppas poängen har gått fram. Då tillber vi Herren.